Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Välkommen till en ny vecka med Singelrådet i form av mig, Emily Roslund, och inte Matilda den här veckan, för hon är ute på annat jobb. Vi är så glada över att ni lyssnar på podden och vi älskar ju att få frågor från er. Och vi gillar även att få anekdoter, berättelser eller när ni bara skriver av er. Och det vill jag understryka att det går jättebra att när som helst på dygnet höra av sig till singelradet@gmail.com, så har din fråga chans att tas upp här i podden. Ni kan också kontakta mig eller Matilda på Instagram där jag heter Abiskat och Matilda heter Berggren Matilda. Så är det med det. Den här veckan så fokuserar Singelrådet på våld i unga relationer. Och vi ska göra det genom att prata med två personer som på olika sätt specialiserat sig och arbetat med de här frågorna under väldigt många år. En av dem är Sibel Korkmaz som doktorerat inom sociologi och som precis skrivit en avhandling om just det här. Och den andra gästen i veckans avsnitt är Sandra Kanakaris som är generalsekreterare för stiftelsen 1000 möjligheter. Och de ligger bakom en sajt som heter ungarelationer.se dit man kan vända sig om man behöver stöd. Och det finns ju väldigt många organisationer och föreningar som erbjuder just den här typen av hjälp till personer som har blivit eller som är utsatta för våld. Och jag tänker att jag ska nämna några ställen dit man kan vända sig om man känner igen sig i det som tas upp i avsnittet. Men sen vet jag också att problemet många gånger är ju att man inte kan se sig själv utifrån och vad det är man är med om, just eftersom det blir så normaliserat. Och jag vet även att ordet våld, jag vet själv vad jag har för, vad jag får upp för bilder i huvudet när jag hör det ordet. Och våld är ju, ska vi understryka än en gång, inte bara det som utförs rent fysiskt, utan våld kan te sig på väldigt många olika sätt, och vi kommer gå in på lite olika exempel på det i dagens avsnitt. Men om du känner igen dig och vill prata med någon så kan du exempelvis vända dig till Tjejzonen. Unison går också bra, Brottsofferjouren eller Mansjouren. Jag har full förståelse för att det kan vara väldigt svårt att ta sig ur en sån här relation och att det finns väldigt mycket skuld och skam kopplat till det. Men det är aldrig för sent att göra slut med någon. Och det är heller aldrig för sent att sluta hoppas och tro på att den personen man lever ihop med kommer förändras. Det är okej att ge upp. Det är okej att göra slut. Och det finns lösningar trots att man känner att man sitter i en rävsax och att allt hopp och tillit är borta. det finns alltid någon eller några som kan hjälpa dig. Så om det är så att du känner igen dig eller vill skriva av dig, så finns det i beskrivningen av den här poddbeskrivningen. I poddbeskrivningen så listar jag lite olika organisationer dit man kan vända sig. Så, nu börjar avsnittet. Välkommen hit, Sandra och Sibel.
Tack så mycket.
Hur mår ni?
Ja, men bra. Skulle jag säga ändå.
Ja, men jag mår också bra. Ja. Mm.
Har ni haft den omtalade coviden?
Ja.
Nej.
Hur var det?
Ja, men det var, för mig blev det som en jobbig influensa.
Okej.
Men så jag har verkligen ingenting att klaga på om man tänker vad andra blir utsatta för. Men det var ju lite påfrestande att inte veta hur liksom illa det skulle bli.
Jag tänkte vi ska ju komma in på att prata mer specifikt om vad det är ni gör. Och vi ska prata om den här rapporten som ni kom ut med i höstas. Men jag tycker också att det är intressant när jag har gäster. Och speciellt också på den här typen av teman, just vad det är som har gjort att man har blivit intresserad av att jobba med det. Och Sibel, du har ju skrivit en avhandling på Bali.
Jag precis håller på att avsluta.
Okej. Grattis i förskott.
Tack.
Vad fick dig in på det här spåret?
Jag började engagera mig i en tjejjour för över 10 år sedan. Då, och det var egentligen på det där det började. För att då satt ju jag där och chattade precis i en liknande verksamhet som den som Sandra är med och driver. Och stötte ju på det här problemet. Och sen var det egentligen när jag skulle skriva min D-uppsats som min handledare då påpekade att det här fenomenet har man inte skrivit eller forskat någonting om i en svensk kontext. Och då valde jag att skriva om det och fördjupa mig ännu mer i då det här som jag ändå hade liksom sett då på de här tjejjourerna och liksom pratat med de här unga tjejerna om. Mm. Så jag började ju liksom min bana där kan man säga.
Och vad var det då när du arbetade på tjejjouren som var de vanligaste?
Alltså det var ju liksom mer att man, det var de här unga tjejerna som hörde av sig och berättade att de hade blivit utsatta av någon de var tillsammans med. Och det kunde ju vara lite av våld av olika karaktär. Alltså det var ju psykiskt men också fysiskt och inte minst sexuellt. Eller liksom det här som de inte riktigt kunde sätta ord på heller. Så ska det vara så här och så vidare kunde de höra av och prata om. Men jag tänker, det har väl Sandra också jättemycket historier om just vad de unga hör av sig om och söker hjälp för.
Ja, hur kom du in på det här?
Jo, men jourhjärtat är ju sväller av stolthet när man, det är ju så. Jag är ju tidigare ordförande också för Unison som heter Riksförbund för jourer, och min väg in i det här också såklart är ju genom jourrörelsen som är en jättestor folkrörelse. Man tänker ju inte på det, men det är oerhört många, framförallt kvinnor och tjejer, som är engagerade i kampen mot våld på det sättet. Och jag gick på juristlinjen och tyckte att det var fruktansvärt torrt och tråkigt och teoretiskt att läsa. Liksom, jag hade kanske inte börjat på juristlinjen för att lära mig om sakrätt och panträtt. Mm-hmm. Men man var ju tvungen att traggla sig igenom såna, många sådana kurser. Och då tänkte jag att jag måste liksom göra någonting vid sidan av. Och då engagerade jag mig i en jour. Och då var det Alla kvinnors hus här i Stockholm där jag började, i något som heter Teamet för våldtagna, som jag var informatör i då, var ute i skolor och föreläste och sådär. Så på den vägen är det. Och det är väl lite så att har man en gång liksom fått på sig de glasögonen och sett mäns våld mot kvinnor och killars våld mot tjejer, så är det väldigt svårt att ta av sig dem. Och när man ser vilket enormt stort samhällsproblem det är, så är det svårt att inte engagera sig i det. Så det är min väg in i det här.
Mm. Och vad ligger bakom, för ni kom ju ut med en rapport.
Och det var ju egentligen en sammanställning av liksom vårt första år som Unga relationer hade funnits då. Och vi hade ju mer än 200 000 besökare till den sajten då första året och över 5 400 stödsamtal. Och det var ju liksom det var en väldigt hög siffra. Vi tänkte vi hade ju identifierat det här som ett väldigt så här, stort behov. Att det behövde finnas en sån här plattform som tydligt berättade att det vi jobbar med här är just killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer. Men vi kunde inte veta hur väl vi skulle nå ut och så. Men det var ju uppenbart att behovet var stort, tänker jag, när det var så många som hörde av sig och hittade dit. Och det vi har sammanställt i rapporten är mycket då de ungas röster också.
Mm. Jag tänker spontant, jag vet inte vad ni har för... vad ska man säga, vad ni har för take på saken, men just att ordet våld är ju så laddat i sig, och jag tror ju så mycket i att det är så laddat med ordet våld, det är väldigt svårt att så här, upplever jag, identifiera sig med det. Vad har ni för tankar om?
Nej, men så är det ju definitivt, och det kan säkert Isabelle berätta mer om också. Det var ju jättetydligt när vi gjorde liksom förarbetet inför att öppna, så hade vi olika referensgrupper med 200 unga totalt i olika konstellationer. Och det var ju jättetydligt att vi till exempel då inte kunde heta någonting med våld i namnet. För det skulle ju liksom göra att väldigt många inte hade identifierat att vi var ett ställe dit man kunde höra av sig. För att det ligger, man definierar ofta inte det som man har blivit utsatt för som våld i första taget. Och så är det ju även när man kommer in till oss, att man beskriver det i andra termer, som att det, jag mår dåligt, det här händer, vi har sex fast jag inte riktigt vill. Och det är ju såklart något som vi skulle säga då är en våldtäkt och övergrepp och så, sexuellt våld. Men att det är inte det liksom första man definierar det som. Och det är ju ofta det vi också får som kommentarer från unga i slutändan när vi har pratat igenom allt och så, att men hur, varför visste jag inte det här? Varför har vi inte lärt oss det här i skolan? Varför vet inte jag att våld är så mycket mer än knuffar och slag? Mm. Att det kan vara psykiskt våld, att det kan vara sexuellt våld, att det kan vara digitalt våld som är en typ av psykiskt våld, men som många unga såklart är utsatta för. Så att det är ju ett jättestort hinder det här med att vår definition i samhället idag fortfarande av våld är väldigt, väldigt smal, skulle jag säga.
Vad tänker du om det?
Ja, och nej, det är ju något som vi har liksom, i det forskningsprojekt som jag jobbar i, alltså att behövt ta hänsyn till också på något sätt, att, eller det är ganska vedertaget inom våldsforskning, man kan liksom inte gå ut och fråga konkret, har du blivit utsatt för våld, så att säga, utan man måste verbalisera och konkretisera vad är det man menar med de här media. Och det har ju vi har varit ute i gymnasieskolor med en enkät till då, som elever har fått besvara. Och då har vi ställt frågor, är det någon som har gjort det här mot dig? Alltså, och verkligen specificerat vilka handlingar som kan då falla in inom till exempel psykiskt våld. Istället för att då ställa frågan konkret, så att säga. Så att det är ju någonting, verkligen att det är den här tröskeln som Sandra beskriver. Att, ja, vad ligger i det här begreppet? Och det är kanske det vi behöver jobba med också, att nyansera upp med. Sen det finns ju olika perspektiv. Alltså har man ett rent brottsperspektiv, vad kan man åtala någon för? Men det behöver ju inte alltid vara det perspektiv vi behöver liksom ta, så att säga. Mm. Så det är ju också en viktig...
Verkligen. Det är ju självklart viktigt att å ena sidan jobba för att kanske fler saker blir brottsliga. Jag tänker vi har ju fortfarande när det gäller psykiskt våld fler handlingar som vi kanske från våran sida skulle önska blev kriminaliserade på ett annat tydligare sätt. Och det är ju en del, men sen handlar det ju precis som Isabelle säger också, att det är ju, finns ju väldigt mycket som inte är brottsligt som ändå man kan fara väldigt, väldigt illa av. Som är väldigt viktigt att lyfta upp som är våld. Men sen är det ju också så att även allt det som är brottsligt, inte ens det är ju något som unga eller vuxna för den delen skulle säga, för det här är nog liksom, den här definitionen av våld skulle jag säga inte kristallklar bland vuxna heller. Men som vi alla kanske har lite dålig koll på.
Och vad tänker du specifikt på då?
Alltså nästan alla former av våld som inte är det här som vi tyvärr fortfarande bildsätter såna här nyhetshändelser med, och där det är blåmärken och liksom knuffar och slag som ju också ofta såklart också finns och är med liksom i de här relationerna, men att det finns ju jättemånga relationer där du aldrig ens behöver utöva fysiskt våld, för att det finns ett psykiskt våld och du vet att den här killen som det ju oftast är kapabel till att utöva fysiskt våld mot mig. Rädslan för att det ska hända räcker. Så det här psykiska våldet pågår ju dagligdags, och då ligger det ju ett latent fysiskt våld där, kan man säga. Mm. Och det är ju, det räcker, vi har ju många relationer där folk kanske aldrig har blivit utsatta för just slag, men man har blivit utsatt för våld. Mm. Och kanske det sexuella våldet som vi upplever att många unga då tycker är oerhört, och även vuxna skulle jag säga, men tycker det är oerhört svårt att prata om, och att det liksom sitter längst inne kanske. Mm. Och också lämnar, skulle jag säga, både det psykiska och sexuella våldet lämnar oerhört svåra spår på ett annat sätt kanske än det fysiska våldet. Just det här att ständigt få höra i en relation att du är värdelös och äcklig och dum i huvudet och inte värd någonting, och alla kommer tycka att du är äcklig och hatar dig och ingen kommer tro på dig. Det är ofta en längre väg att liksom bearbeta det än kanske just de fysiska slagen.
Mm. Och som du säger, att det finns ju, alltså det blir ju rent juridiskt också krångligt, för det här är ju så handlingar som när de upprepas, det är ju våld, ja, men du kan inte heller åtalas för att ha skrivit en sådan sak till.
Och nu, och det vi ser bland unga är ju att vi tycker ju till exempel att vi har ju varit revolutionerande i Sverige som har en lagstiftning som då heter grov kvinnofridskränkning, som ju just finns till för att ta fasta på det här att liksom handlingar som är ämnade att kränka dig och liksom ge ett led i, och att det är flera små handlingar tillsammans. Mm. Tyvärr så har ju dels frekvensen på att åtala det då gått ner. Man har ju tittat på lite olika anledningar till varför, men framförallt tycker jag på det ämnet vi pratar om här idag, att tyvärr ser vi det extremt sällan när det gäller unga. Det är som att man inte har förstått att ja, det här som vi kom på att vuxna kvinnor är drabbade av och utsatta för, det kan också hända unga. Alltså kan vi använda faktiskt fridskränkningsbrotten även när vi åtalar när det gäller unga. Kanske inte grov kvinnofridskränkning, för det ska vara äktenskapsliknande former, och det kanske inte alltid det är i de här relationerna, men fridskränkning, det som vi har ju ett tillbrott som heter då grov fridskränkning som man absolut skulle kunna använda. Men det tänker jag speglar vår syn på det här, att vi inte riktigt har förstått att unga är utsatta för det här. Unga kvinnor i väldigt stor utsträckning, men är utsatta för det här på precis samma sätt som vuxna. Men att omständigheterna kan skilja sig också. Mm.
Ja, men precis. Och ni som arbetar med de här frågorna, vad kan man säga? Vad kan man ge för exempel på hur våld skiljer sig åt då i unga respektive äldre?
Ja, så, alltså, precis som Sandra sa, så kan, tänker jag att, eller det finns liksom inte skäl att tro att själva våldshandlingarna i sig skulle skilja sig nämnvärt åt. Alltså att det är liksom samma typer av handlingar. Men att det finns då att ungdomar lever under andra villkor, eller hur man ska uttrycka det, som påverkar deras utsatthet. Till exempel det här att de kanske bor hemma fortfarande. De träffas liksom under sina föräldrars tak. Alltså finns det ju föräldrar i närheten som skulle kunna se och hjälpa eller stötta eller på något sätt upptäcka den här utsattheten. De kanske också går i skola tillsammans med sin förövare eller till och med samma klass. Och det påverkar ju också den här möjligheten att lämna den våldsamma relationen. Alltså även om man har tagit det steget känslomässigt på något sätt, men att då riskera att möta sin förövare i skolkorridoren varje dag, det tillför ju någonting extra som vi vuxna egentligen behöver hantera. Och inte minst då skolan, eftersom de kanske har en skyldighet gentemot både offer och förövare i en sån situation. Mm. Men sen inte minst alltså det här med att man kanske inte har haft en relation innan den man blir utsatt i. Att man har inga referensramar till vad är en mer hälsosam eller kärleksfull relation. Mm. Och det kan ju se liksom, i vårt forskningsprojekt om ungdomar vi har träffat och intervjuat, att de beskriver att det var första gången de var kära som de blev utsatta för våld. Och att de hade ingenting att jämföra med och kunde inte riktigt, eller det gjorde det ännu svårare för dem att identifiera det som just våld. För det är ju svårt för vuxna också, om man kan se liksom på den forskning som finns rörande vuxna, att det är ju ett stort hinder eller ett stort motstånd att identifiera sig själv som ett offer för våld. Men då som ung, om man inte ens har den begreppsbilden, man vet inte ens om att det existerar på något sätt i det vi har.
Nej, men exakt, och det är ju som du sa, det är ju första gången man upplever de här väldigt starka omvälvande känslorna, och då i kombination med att något sånt här händer, man har inga referensramar, det är klart att det
påverkar. Mm. Vad tänker du?
Nej, men det möter vi ju jättemycket. Just det här att det är ens första relation. Det är så här det ska vara. Vi har ju en del unga som hör av sig, kanske inte just för att så här, och jag mår dåligt, utan hur ska jag reda ut det här? För så här ser ju relationen ut. Hur ska jag stå ut med det här sexet som han vill ha med mig? För jag vill ju vara en bra flickvän. Och där blir det ju lite svårt för de man har att vända sig till. Om man vågar berätta för någon, gör man ju kanske inte, men när man gör det så är det ju ofta för kompisar. Och de är ju ofta i samma situation. Att man inte heller har så mycket andra referensramar, och man kanske också är i sin första relation eller har inte haft någon annan relation. Och då är det lite svårt också ge råd och stöd, även om vi ser också, vi finns ju till för kompisar och anhöriga också i unga relationer. Och där ser vi ju att det är de som får veta det här och ser det här, har ju väldigt tunga bördor att bära. Mm. Det är ju liksom rätt jobbigt för en 16-årig tjej att veta att min bästa kompis är utsatt för våld. Eller jag misstänker det, eller jag ser det här kontrollerande beteendet och hon vill inte säga hur det är. Eller hon berättar för mig, men jag har lovat att inte berätta för någon annan. För det är ju just det här också att majoriteten, vi vet ju inte åldern på alla, men där vi vet åldern så är majoriteten hos de som kommer till oss barn, alltså under 18 år. Och det är ju en jätteviktig aspekt, tänker jag, att vi faktiskt pratar om barn. Mm. Och det gör ju att vi tänker då att barn ska klara upp det här själva. Det är ju omöjligt såklart. De har ju rätt till ett vuxenstöd. Mm. Och ingen ska ju dessutom såklart bli utsatt för våld. Men jag tänker att precis som Sibel var inne på, det finns ju andra, både omständigheter som ger både andra skyldigheter och möjligheter när det faktiskt är barn som blir utsatta, att vi bör gripa in såklart. Det ska vi ju även göra med vuxna, men här har vi ju liksom ytterligare skyldigheter när barn blir utsatta för det här, som det ju faktiskt är. Och att vi alla kanske då bär på den här bilden av, brukar jag säga, att när vi gjorde researcharbetet inför det här så frågade vi många unga och även vuxna, vad tänker ni på när vi säger kvinnofrid eller mänsvåld mot kvinnor och så. Och de flesta ser ju framför sig en medelålders kvinna med 3 barn som flyr till en kvinnojour kanske. Mm. Och den bilden är ju helt sann, men behöver kompletteras med kanske 16-åriga Tova som blir utsatt för våld av sin pojkvän. Mm. Och så länge vi inte alla har den bilden så blir det väldigt svårt för de unga att förstå att det här är liksom det de blir utsatta för, och det är lika allvarligt. Och det blir svårt för vuxna att förstå att det här händer i de ungas relationer. Så där har vi ju liksom en lång väg att gå, tänker jag, för att få alla att förstå att det här är en realitet.
Ja, och där tänker jag också att det är viktigt att man även nyanserar det här, som gör att man faktiskt också stannar kvar det här i växlingen mellan just att man kan vara väldigt, väldigt kärleksfull, superfin, och sen kan man också vara totala motsatsen. Mm. För ibland, speciellt när jag pratar med yngre som har varit med om liknande saker, alltså, så är det ju också den här bilden om att man tänker sig att i en relation med våld, ja, då är det att man blir påbankad 24-7. Mm. Då är det det enda relationen består av, att det är då främst det fysiska våldet. Mm. Men det kan ju gå, ja, det ser jätteolika ut, men flera veckor utan att någonting händer av det slaget. Mm. Och vad var det jag skulle komma med det? Det var någonting.
Jo, men kanske bilden av att vi har det här monstret som, ja, om jag inte är tillsammans med någon som då slår mig jämt, då är kanske min erfarenhet inte liksom sann. Alltså då är, ja, ju inte det här, då är ju inte det här en sån där misshandelsrelation som
jag
har talat
om. Nej, för jag behöver inte fly till ett skyddat boende.
Nej, för han är ju jättegullig, han tar hand om mig och han säger att han älskar mig och han säger förlåt och det ska aldrig ske igen, och dessutom så kanske han inte slår mig så mycket. Eller det är kanske bara när vi har sex som det här händer. Och sen i och för sig så är han lite kontrollerande på sms. Och alltså, man har ju också massa olika förklaringar för sig själv såklart kring att det här händer. Och de förklaringar är ofta inte kanske bara förklaringar utan också någon form av strategi för att orka med och överleva och så. Men det är väl så att vi alla har liksom myter och felaktiga bilder som vi inte blir så välförtjänt av och tro på och bära, som förhindrar att vi söker hjälp eller, och också lägger skulden, som vi, det gör en jättestor likhet, på tal om likheter och skillnader mellan när vuxna kvinnor och unga tjejer blir utsatta, att det här, man lägger all skuld på sig själv. Och det är ju ofta förövaren väldigt duktig på att förklara också, att det här är ju ditt fel, om du bara inte tjafsade så mycket med mig, om du inte kladdade på det här sättet, då skulle inte jag behöva göra så mot dig. Mm. Det är ju liksom en jättetydligt mönster som går igen i nästan alla konversationer som vi har.
Om man ser på kön eller samkönade relationer, är det någonting ni har studerat hur det skiljer sig?
Jo, eller vi har gjort en parallell studie kan man säga, där vi tittat specifikt på våld i samkönade relationer. Och där vi kan se att ändå, ja, men det här med liksom att komma ut, att det kan bidra till att man blir på något sätt extra utsatt i. Att det kan användas emot den, eller att man kan bli då, att det kan användas som ett kontrollmedel. Att man blir, eller hot om att bli outad och så vidare. Och vi kan också se att det kanske för den unga själv, att det blir liksom, även om man upplever att det är okej att jag är kanske lesbisk, att det blir liksom, man blir ändå avvikande. Att då att man också skulle bli utsatt för våld skulle bli ytterligare en sak. Som en tjej som jag intervjuade uttryckte det, att hon hade redan spelat sitt kort i och med att hon var lesbisk. Men att hon också då skulle bli utsatt för våld skulle bli ytterligare en dimension, eller skulle göra en ännu mer på något sätt speciell i den kontext hon befann sig i. Även om alla var accepterande inför hennes sexualitet, så var det bara då ytterligare en sak.
Mm. Och i kombination med att när man är ung, då vill man ju verkligen inte sticka ut.
Nej, och sen det ytterligare det här som vi, nu är vi inne på att vidga bilden av vem kan vara utsatt för våld i en nära relation. Liksom att det vi vill inkludera, att man även som ung kan bli utsatt. Om man tänker att den liksom, ja, vad ska man säga, generella bilden av en utsatt fortfarande är en vuxen kvinna. Okej, vi vill se en ung kvinna, men då det blir ytterligare ett steg att tänka att det skulle förekomma i en ung samkönad relation. Mm.
Vi möter ju dem hos oss också, och de är ju absolut också utsatta för våld, alltså hör av sig till oss och berättar om det. Och där är det precis som Sibel säger, finns det andra saker då som också påverkar, och det finns ju också andra sätt, andra påtryckningsmedel ofta att använda. Att man till exempel kanske inte har kommit ut för sin närmaste omgivning, så bara det blir ett enkelt hot för förövaren att, ja, men om du lämnar mig nu så kommer jag berätta att du är gay. Men det kan ju också göra att man, alltså ens egen bild av hur den här relationen ska vara inte stämmer överens med liksom det man, den gängse bilden av vem som blir misshandlad och vem som är förövaren och så.
Och kan man se någon skillnad i när man tittar på just unga män och kvinnor, hur respektive grupp brukar våld?
Alltså det vi kan se i våra kontakter är väl att vi ser att vi finns ju till för de som utsätter då och kompisar, eller de som är utsatta och kompisar, och även de som utsätter. Så vi har ju en del då som hör av sig, även om de absolut inte är lika många, som just berättar om det våld de själva utövar då gentemot sin partner. Och vi ser ju, vi har ju en del då, dels tjejer som hör av sig som utövar våld, men också då killar som blir utsatta för våld som hör av sig. Och allt våld är ju såklart lika allvarligt, och jag tänker det ska ju vara nolltolerans mot allt våld. Det vi kan se i de samtal som vi har haft, som ju liksom är ett underlag då, det är väl att ska man titta på några mönster och röda trådar, så är det väl att vi ser dels just det psykiska våldet, att det är mycket psykiskt våld som de tjejer som hör av sig som berättar att de utsätter, att det är det man utsätter för, men även att man berättar om annat våld. Men det vi ser som en tydlig skillnad, det är ju just att tjejerna som blir utsatta är ju rädda för sitt liv. Alltså för sitt liv, för sin hälsa. Jag vet inte om jag kommer överleva den här relationen. Nästa gång som vi har sex så kanske jag dör. Alltså man har en sån väldigt allvarlig rädsla för liv och hälsa. Den ser inte vi riktigt i de relationer där killar blir utsatta. Att man är rädd på det sättet. Däremot så kan man ju må precis lika dåligt ändå såklart, och just där vi har som exempel att till exempel flickvännen hotar med att ta livet av sig och så, det är ju en fruktansvärd, det har vi även i motsatta relationen, och det är en fruktansvärd rädsla att bära på, så att men det vi ser är ju det, att det är en väldigt, väldigt stark rädsla då för väldigt allvarligt våld, och att vi ser ju också då att det är en väldigt tydlig koppling såklart i den liksom allmänna samhällsstrukturen där mäns våld mot kvinnor är en del, och att vi menar ju att om mäns våld mot att kvinnor ska upphöra någonsin så måste vi börja med killars våld mot tjejer. Mm. Och det ni väl har tittat på just det är väl sexuella våldet där man också ser vissa könade skillnader också, eller hur Isabel?
Ja, och egentligen vad det gäller alla typer av våld. Alltså om man tittar på, alltså där könsskillnaderna blir tydligast är just när vi tittar på och jämför, alltså om man har blivit utsatt vid ett tillfälle eller om man har blivit utsatt mer upprepat. Alltså att det finns ganska många killar som svarar att de har blivit upprepade eller utsatta även vid ett tillfälle. Så skillnaderna, liksom där är inte könsskillnaderna så slående. Men när man väl ser på om man har blivit utsatt mer upprepat, då liksom slår det över. Då...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ser man att det är framförallt tjejer som rapporterar den typen av utsatthet. Mm. Så det är ju liksom, det finns ju ett tydligt könsmönster, det går inte riktigt att bortse ifrån.
Nej, hos oss är det ju jätte tydligt, men som sagt, det är ju liksom hos oss på unga relationer, men vi ser ju jättetydligt att det finns en jättekönad aspekt på det här, och vi pratar ju just av den anledningen också jättemycket om just killars våld mot tjejer för att tydliggöra det. Sen pratar vi också om våld i ungas relationer, men att killars våld mot tjejer är det stora samhällsproblemet som vi tycker att vi liksom behöver synliggöra på ett mycket, mycket tydligare sätt.
Mm. Och när vi är inne på och pratar om det, så tänker jag en sak som sticker ut lite, eller ja, borde göra det, är väl det här som man brukar benämna som digitalt våld. Mm. Jag tänker bland yngre där man har en helt annan vana och alltså vid att sitta vid diverse appar, sociala medier och vad som för sig går där. Vad har ni sett i det?
Nej, men bara för att liksom, om jag sätter ramarna. För då har vi i det här projektet om våld mellan unga varit ute i gymnasieskolor och låtit drygt 1000 elever besvara en enkät om deras upplevelser av våld i en egen nära relation. Och då har vi frågat om olika typer av våld, alltså väldigt konkreta frågor där vi frågar, har du vid ett tillfälle blivit utsatt för det här flera gånger eller ofta, så att säga. Så vi har kunnat göra skillnader på om man har blivit utsatt vid ett tillfälle eller om det är mer så kallat upprepat våld. Och det är där vi ser de tydligaste könsskillnaderna. Så att även om killar rapporterar utsatthet till liksom fortfarande ögonöppnande siffror, att killar rapporterar den här utsattheten, så blir könsskillnaden slående när man kollar på det mer upprepade våldet. Att det är där framförallt tjejer rapporterar utsatthet. Och det gäller särskilt det sexuella våldet som Sandra var inne på. Alltså att där kan vi se att det är betydligt fler tjejer som rapporterar den typen av utsatthet. Inklusive mer liksom allvarligt sexuellt våld, där vi har ställt frågor om som penetration och den typen av sexuellt våld. Vad var frågan nu egentligen?
Det digitala.
Och då har vi också ställt konkreta frågor om mer psykiskt våld som utövas via digitala medier eller med hjälp av en dator eller en smartphone. Och då kan vi se att så många som nästan hälften, jag tror det var 49% som svarar att de har blivit utsatta för då psykiskt våld digitalt, så att säga. Så det är ju såklart ett närvarande problem i dagens samhälle, och inte då att det öppnar ju på något sätt nya möjligheter, om man uttrycker sig så, för att utöva våld, de här digitala medierna och inte minst då för att kontrollera sin partner.
Det är ju ett perfekt sätt att kontrollera sin partner, och vi möter ju det hela tiden. Det är ju väldigt sällan som de unga själva lyfter det som ett digitalt våld, utan det här är bara så det är. Att man vet vad man är, man har på den funktionen på Snapchat eller vad den är, att, liksom, ja, man, att man ska veta var ens partner befinner sig. Att man har rätt till varandras lösenord, det är en självklarhet. Att man har liksom tillgång till varandras sociala mediekonton, det är bara så det är. Att man har rätt att gå igenom mejlkonton och sms och liksom så. Och det är ju, tänker jag, att vi har en rätt lång väg att gå. Vi har verkligen inte som vuxenvärld varit närvarande i de ungas liv och pratat om det här. Och förklarat att man har rätt till sin egen liksom, privata sociala medier närvaro eller sin internet närvaro. Liksom, att det inte alls är ett bevis på kärlek att ge ut sina lösenord. Så på det sättet som det kanske verkar i de ungas relationer idag till viss del. Och att det ju verkligen är ett otroligt påfrestande, stressande sätt att kontrollera någon. Att hela tiden skicka sms och fråga var finns du? Du ska rapportera över 50 minuter var du befinner dig någonstans. Och om du inte gör det så vet du att det blir konsekvenser. Och jag menar, vi pratar ju generellt sett kanske idag om att så här, unga håller på med sina telefoner mycket, och det gör ju vi vuxna också dessutom, men att i de här relationerna så är det ju liksom verkligen en annan dimension och är ju oerhört svårt att komma undan den kontrollen, och också svårt ser vi när de också lämnar, att det är väldigt svårt, alltså när man lyckas liksom lämna en sån här relation som är väldigt svårt i sig, men att man också har väldigt svårt att undkomma och undslippa liksom, att man blir uppletad hela tiden och fortfarande kontrollerad via telefonen eller sociala medier, och att det är också ett jättestarkt påtryckningsmedel i att inte kunna lämna relationen. Att det då finns till exempel bilder eller filmer och annat som kan vara tagna både med samtycke men också utan samtycke. Som då så här, ja, men om du lämnar mig då kommer jag lägga upp det här, och jag kanske dessutom lägger upp det på ditt eget sociala mediekonton så att det ser ut som att du vill att alla ska se när du lägger upp nakenbilder. Det som slår en, förutom just liksom den digitala biten som ju bara är liksom en naturlig utveckling såklart av att, alltså så här är det, förövare kommer hitta sätt, alla sätt att kontrollera. Så man tar hjälp av ny teknik, det är liksom egentligen inget konstigare än så, för det är samma beteenden och makt och kontroll som vi alltid har sett, de tar sig bara nya uttryck och så. Men det jag tänker är att det här är ju, ja, att det är helt oacceptabelt att det ser ut så här och att vi fortfarande låter det pågå, för det är ju det vi gör. Alltså att det här, att det fortfarande ser ut så här är ju för att vi som samhälle då har misslyckats och sätta ett stopp för det här. Och det jag tänker är också just när man pratar om dödsmord som vi var inne på nu och kopplar ihop det med unga, är ju att många, det vi ser också i rapporteringen som man kanske ibland glömmer att lyfta upp, är att många av de fallen där vi även pratar om vuxna mördade kvinnor, så har ju de relationerna inletts när de var unga. Eller man har haft en annan relation när man var ung, eller man, liksom, man träffades när man var ung och sen så liksom blev man vuxen och fick barn. Och sen så slutade det med att man blev mördad. Och därför tänker jag återigen att det är så viktigt att vi börjar jobba mot killars våld mot tjejer, för att det finns en sån stor potential i att faktiskt kunna avvärja så mycket och att vi slipper det här med, det var mycket det som liksom var min egen drivkraft också bakom att vi skulle göra den här satsningen. Jag har jobbat med mäns våld mot kvinnor i 10 år ungefär, och just när man ser att när barn är inblandade så får det ju också ännu fler fruktansvärda konsekvenser, och då var det någonstans att, men kan vi ändå också liksom stoppa det här innan det kommer in barn i bilden, för här finns det ju ofta inte barn oftast, men det kan ju göra det, många får, det är ju ofta ett sätt också, det har vi många som hör av sig om till unga relationer, han vill jättegärna ha barn med mig, vi ska skaffa barn, och att man har blivit gravid, han vill absolut inte att jag ska göra abort, för det vet vi ju sen innan att det är ett jätteeffektivt sätt att liksom knyta tjejen och kvinnan närmare sig och ha ett ytterligare liksom sätt att kontrollera, och också att våldet kan öka i samband med att kvinnan blir gravid och så.
Och jag tänker också på det som jag tror du nämnde, Sandra, lite kort här, men just det här med eftervåldet. Där jag tänker att just det digitala våldet är ju verkligen något som kan hänga kvar, och tänker jag specifikt bland unga.
Absolut, och inte minst, alltså jag kan säga att de unga som vi har intervjuat då berättar om att även om de själva kanske blockerade då ex-pojkvännen så följde ju han vänner och familjemedlemmar så att de kunde liksom fortsätta ha kontroll via liksom en kompis Instagram-konto då, där den här tjejen förekom på bild. Och lite, alltså det var svårt att, om man, även om man själv gjorde allt i sin egen makt, att man blockerade allt hur man bara kunde, så det fanns vägar att komma runt. Alltså det är ju en helt ny sfär som, det går knappt att stänga den dörren vad det verkar. Alltså, så att de hänger kvar helt enkelt på ett helt annat sätt.
Ja, det är ju bara att starta ett nytt konto eller alltså, ja. Trollkonton. Och,
ja. Ja, och det kan ju vara svårt att säga åt en kompis också. Nu måste du också blockera honom. Eller alltså, det kan ju vara, det finns så många vägar att nå. Men jag kan bara berätta en liksom, från också vår forskning som egentligen, det blir att vända på myntet lite. Att en tjej som beskrev att hon med hjälp av den här snapkartan kunde hålla koll på exet då. Så att på något sätt så nyttjade ju hon då den kontrollmöjligheten till sin fördel att liksom skydda sig själv. Att okej, han är där, då är inte jag där. Mm. Eller då går jag ut på ett annat ställe. Liksom. Att hon, men det är ju problematiskt. Det är ju någonting som vi inte riktigt har kommit ikapp, tror jag, än. Vad konsekvenserna blir.
Ja, och så det hänger ju också ihop, tänker jag, med synen på liksom hur mycket offer ska offra och vad förövare ska liksom inte begränsas. Nu har vi ju faktiskt fått en ny påföljd där, såg jag. Där. Vi har ju den här ungdomsövervakning som är nytt nu, som man tog fram med det här 34-punktsprogrammet mot gängkriminalitet, som vi ju gärna skulle se ett liknande mot killars våld mot tjejer. Det var ju därför man tog fram den här nya påföljden, men det är faktiskt den första, tror jag, som har blivit dömd för det. Är faktiskt en kille som blev dömd för våldtäkt, och det är ju jätteintressant. Och där ska man ju då också kunna använda just det här med elektronisk fotboja, som vi har tjatat om länge. Men det är ju så intressant, för där fastnar man ju ofta i de här avvägningarna, just på grund av, jag kommer att tänka på det när du pratar om det med snapkartan, att liksom, vems skyldighet är det att hålla sig borta? Alltså, vem är det som ska få sin rörelsefrihet begränsad? Och det är ju fantastiskt, man möter ju så många unga tjejer som hittar så många kreativa sätt för att liksom slippa undan, men det ska ju inte behöva vara deras ansvar, såklart. Men där måste ju vi som samhälle gå in då och skydda, och som du var inne på, Sibel, med skolan, liksom, vad är skolans ansvar om vi nu har två stycken som går här? Vem har rätt att gå kvar i den här skolan? Den som har liksom blivit utsatt eller den som har utövat någon för våld. Det har vi ju sett samma diskussioner kring mobbning och så. Men det är viktigt, tror jag, att hela tiden liksom hålla fokus på att det här ju faktiskt då ofta är brottsliga handlingar. Och då är det liksom brottsoffret ju som ska skyddas. När man, om man har lyckats ta sig ur, att man då får ändra hela sitt liv för att slippa möta den här. För de allra flesta som vi möter, och du får säga hur det ser ut i er forskning, men har ju inte polisanmält det här våldet. Utan de allra flesta har inte ens definierat det som något som går att polisanmäla. Och sen när man pratar om att det kanske är det, så är det en väldigt lång process som vi jobbar ju mycket med, såklart, att uppmuntra och motivera och stödja i en sån process. Men det är inte alls alla som vill det.
Vad är anledningen till att man drar sig för att göra
det? Först är det ju liksom, det första hindret är ju att man inte vet att det här är något brottsligt, så att det ens är liksom anmälningsbart, eller vad man ska säga. Men sen är det ju att det är man har hört om hur det går för dem som anmäler. Vi har ju tyvärr massa exempel på tjejer och kvinnor som då blir uthängda och sådär. Och att liksom rättegången blir som ett andra trauma, och att man får uppleva allt igen och sådär. Samtidigt vet vi ju också att en bra sån här process kan vara jätteviktig och jättestärkande, och liksom hjälpa en i att få tydligt att så här, ja, det var inte mitt fel. Det här är liksom, samhället går in och säger också att du har ett ansvar, liksom, gärningsmannen har gjort det här.
Vad tänker du, Sibel, att man kan göra för att lyfta det här ytterligare?
Alltså, i ett första skede är det ju egentligen bara att få upp ögonen för att det förekommer, att det händer med vanliga ungdomar, alltså att det är involverade i det här, vad det verkar. Så det är ju liksom första steget, och sen att de, ja, men som skola eller andra, ja, men samhällsorgan eller man ska kalla dem, jag kanske får fram någon form av policy, eller hur ska vi hantera om det här förekommer i vår verksamhet, att det finns ett tydligt på något sätt riktlinjer eller vad man nu ska kalla det att luta sig mot kanske behöver komma till. Men där är fortfarande, det är ett så pass nytt uppmärksammat problem, alltså det är inte ett nytt fenomen, men vi har ju ganska i närtid börjat prata om det här, så att det behövs ju mer kanske kunskap om hur bemöter elevhälsan den här problematiken. Det vet vi inte riktigt idag. Vi ser ju såklart eldsjälar och det finns jättemånga som gör ett gott arbete, men vi har ingen samlad bild av det som försiggår i Sverige i stort. Men då inte minst att vuxna ska se att det här händer, kanske till och med under deras tak när de är hemma, som vi kan se då, som jag har hört då i min forskning, unga vittna om att ja, men vi var ju hemma, hans mamma var i rummet bredvid när han våldtog mig. Det blir ju på något sätt, det sätter ju det här till, eller ja, men hur ska föräldrar agera i ett sånt skede, eller hur pratar man med sina ungdomar om relationer? Det liksom aktualiserar ju väldigt många frågor, det här fenomenet, för det är ju liksom, som du var inne på Emily, att tonårstiden är ju ganska speciell. Man börjar ju stå på egna ben. Det är ju någon sån här parallell barndom. Man är barn juridiskt sett om man är under 18, samtidigt som att man börjar träffa vänner på ett annat sätt. Man har kanske relationer som föräldrarna inte ens vet om eller känner till vilken nivå av seriositet det är på. Så det är ju så mycket som en kunskap som behöver öka i alla olika led. Det var något som jag tänkte på, Sandra, som jag ville spinna vidare på. Jag tänkte på, det kanske är det här sexuella våldet som är extra på något sätt komplext att förstå eller begripa. Och då inte minst från det här vi var inne på, att om det är ens första relation, det kanske är första gången man faktiskt har en sexuell relation, att man inte har de här referensramarna, och det kombinerat med att man lever under någon bild att man måste ställa upp och vara kinky eller vad man nu. Så där och då kanske man faktiskt inte ser det som våld, men när man blickar tillbaka så tänker jag, det där vill inte jag gå med på, men jag trodde jag behövde det. Sen har vi också i vårt forskningsprojekt sett eller hört röster som där de beskriver att de kanske gick med på att ha sex eller gick med på för att på så sätt skydda sig från att bli utsatt för ytterligare våld. Att de visste att om inte ställer jag inte upp på det här så kommer han utsätta mig för grövre fysiskt våld, så det här blir den lätta vägen att ta. Och det blir på något också så otroligt komplext för de vuxna som sen ska möta den här ungdomen, att liksom, okay, men placera skulden där den är hemma. För det blir på något sätt som att man har gått med på en handling, men i en viss kontext och i en våldsam relation, att det blir på något sätt, ja, hur ska man komma över den bryggan att det faktiskt inte var, du hade inget handlingsutrymme till någonting annat. Och det kanske var det bästa att göra där och då för att du skyddade dig.
Ja, och det där normaliserar man ju.
Ja, men precis som vi pratade om förut, att liksom man har ju, och det pratar man ju mer och mer om nu också, tänker jag, ni har ju skrivit om det också förut, just det här med motstånd, i att nästan alla i sådana här relationer har ju olika strategier och gör motstånd på olika sätt, och det är väldigt viktigt att prata om, särskilt i kontakten med de som är utsatta, för att då får man ju också syn på själv att man ju faktiskt har, man kanske inte hade något val, man har gjort det man har kunnat utifrån de omständigheter som har funnits. Det är ofta väldigt svårt att prata om just det här som du var inne på, Sibella, att vi har såna exempel som du lyfter också, exempel där man just kanske också medvetet provocerar fram den här våldtäkten, för den kommer ske. Den kommer ske oavsett, jag vet det. Jag kan åtminstone ta kontroll över när den sker, så jag slipper gå och vänta i 4 timmar på att det ska bli av och inte veta när. Jag kan i alla fall trigga igång honom. Och sen säger liksom han då att det är ditt fel om du inte gjorde så här. Det är ju väldigt lätt att skammen och skulden hamnar på mig när den absolut inte är det, utan du har tagit kontroll över den lilla handlingsutrymmet du hade. Och också att man gör små akter av motstånd för sig själv. Alltså, man behåller den där som han hatar, man har den i garderoben även om man aldrig vågar sätta på sig den, eller man har den på sig när han inte är hemma. Alltså små saker som gör att man behåller sin liksom värdighet inför sig själv. Och det är ju jätteviktigt att lyfta med unga och vuxna, tänker jag. Att vi gör ofta det vi kan. Och man brukar ju vända på den här klassiska frågan om så här, varför går hon inte? Varför går hon inte? Utan så här, varför går hon? Det är så oerhört mycket som pekar mot att man ska göra alla de risker som det innebär att göra det. Och det går emot det allra mesta. Så man älskar honom, men man vill att han ska vara som han var förut. Mm. Han visar att han kan vara som han var förut rätt ofta. Han hotar med att om jag går så kommer han skada min lilla syster eller min katt eller min mamma, eller förstöra, skicka ut de här bilderna. Alltså det är oerhörda risker och oerhörda liksom, saker som står emot att man skulle våga göra det här, och ändå har vi väldigt, väldigt många unga som försöker lämna och som sen då ibland lyckas, men ibland så är det ju som vi har pratat om, de många som, ja, det vet vi ju att separationer är en jätte farlig tidpunkt, och att man inte, det är ju det, där försvinner ju makten någonstans, och det är ju det som det hela handlar om då, att han ofta vill behålla makten och då eskalerar och så trappas våldet upp.
Så hur kan man, vad kan man säga till en person då som befinner sig i en dålig relation och inte vet hur hen ska ta sig ur den?
Alltså, för oss, just eftersom vi finns ju också till för kompisar, så vi möter ju många av de här vännerna liksom, och det är ju en jättetuff situation, ska man ju komma ihåg först, att stå vid sidan av och se det här våldet pågå, och hur någon du bryr dig väldigt mycket om far väldigt, väldigt illa, eller kanske någon du inte bryr dig om men du ser i alla fall på håll, det är ju påfrestande i vilket fall. Vi tänker att det viktiga är ju att liksom visa att man finns där, att tro på den som berättar, att liksom tro på de övergrepp, om man vågar berätta. Det är också, för många kan bli så här, ja men jag känner båda, eller hur ska man veta vad som är sant och sådär, och då brukar vi säga, men det är inte din roll att vara rättsskipande instans i samhället, utan du kan tro på det hon, som det ofta är, då berättar, och sen finns det andra mekanismer som tar hand om liksom bevisbördor och annat, utan din roll är ju att finnas där, att peppa, att stötta, att vi, och ofta är det ju så att du måste signalera om igen. Och jag tänker att säkert de allra flesta av dina lyssnare också kan känna igen sig att så här, okej, ja, antingen är de utsatta nu, eller när jag just, det var den där första relationen, hur var den egentligen, eller den där som jag dejtade en kort stund, det kändes ju, jag kände ju liksom, det där hade kunnat gå riktigt illa. Kanske har man haft tur och liksom sluppit undan tidigt, men man såg de där varningssignalerna, eller man kanske hade hjälp av kompisar som hjälpte en, eller så har man varit i en sån relation och lyckats ta sig ur, eller så är man i en sån relation just nu. Så utbrett är ju det här tyvärr.
Och hade du några siffror på det, Sibel, som ni hade?
Precis, i den undersökning som vi har nu genomfört så kan vi alltså se väldigt, man ska ändå, alltså det sätter ju det här problemet minst sagt på dagordningen, skulle jag vilja säga. Att vi kan se att, ja, men som jag nämnde tidigare, att nästan hälften av de ungdomarna som var med, de svarar att de har blivit utsatt för då psykiskt våld digitalt. Men om man tittar på det fysiska våldet, där det är då knuffar eller slag eller mer konkreta liksom fysiska handlingar, så är det 16,7%. Och det sexuella våldet, då är det så många som 29% som har, eller som säger att de har varit utsatta för någon typ av sexuellt våld. Så det är minst sagt, ja men, alarmerande siffror, det går ju inte att förneka i. Men jag tänkte på det som du nämnde, Sandra, om liksom de här strategierna. Att det kan ju också vara en utmaning för oss runt omkring att se de här. Vi benämner dem som strategier, men det är ju inte på något sätt att förringa utsattheten i det agerandet. Alltså den utsattheten som äger rum där och då. Men ändå de här handlingarna som man ändå kan se, att till exempel om man skolkar mycket, varför gör man det? Att man som vuxenvärld vågar ställa de här frågorna. Att, ja, hur kommer det sig att den här tjejen kanske är hemma så mycket från skolan? Till exempel i en intervju som jag gjorde, då var det en tjej som, hon skolkade för att undvika sin förövare i skolmatsalen. Hon hade blivit våldtagen på en fest och ville inte under några omständigheter riskera att möta den här killen i skolan. Och det var i årskurs 8, och hon skolkade i princip sig igenom det läsåret. Och det var ingen som reagerade. Och det blir på något sätt en sån här till vuxenvärlden att man behöver kanske ställa ytterligare frågor eller våga se att den här problematiken finns.
Och bilden av liksom offret, att dels här då finns ju det här exemplet liksom åt det ena hållet, att man är frånvarande och skolkar, men sen finns det ju också motsatsen, att man lyckas upprätthålla sin skolgång, och då tänker vuxna att nej, men då kan det ju inte vara någon far, alltså det här är ju en duktig flicka som fortfarande har höga betyg och så, men dessutom när vi ändå är inne på skola tycker jag också att det är värt att lyfta upp de otroligt långtgående konsekvenserna som våldet, alltså det säger ju sig självt såklart när det gäller liksom den psykiska hälsan och de fysiska skador och så man kan få, men det är ju också så att det är i en tid i livet när mycket inför framtiden ska sättas, alltså där vi har väldigt många unga tjejer som just missar jätteviktig del av sin utbildning för att det går inte, man orkar inte, man lever ju under en otroligt psykisk stress och press hela dagarna under det här våldet, så att ta sig igenom liksom en gymnasieutbildning och få bra betyg blir en omöjlighet, och det påverkar ju ditt framtida liv, för det gör ju att du inte kan söka in till en utbildning du har tänkt, eller om det är tidigare i grundskolan så kommer du inte komma in på det gymnasium som du vill eller läsa det program som du vill. Det är oerhört orättvist att det ska bli så här då för att du blir utsatt för våld av någon annan.
Och om vi ska börja avrunda, vad skulle ni vilja säga eller ge för råd till en person som känner igen sig i det här men som tänker jag kan inte lämna?
Alltså det är ju att man är värd en relation fri från våld. Man har rätt att må bra. För ofta har man ju liksom när man känner att man inte kan lämna, men ofta känner man ju också att man inte är värd någonting bättre. Ofta har man också fått höra det väldigt, väldigt mycket, att så här, det här, du är inte värd något annat och ingen kommer dessutom tro dig, är ju också ett liksom upprepat mantra ofta, och det är väl ett första medskick att det finns folk som kommer tro dig, det finns hjälp att få, det finns stöd och hjälp. Väldigt många tror ju fortfarande ändå att man är ensam om det man upplever.
Sandra har verkligen sätter ord på allt viktigt här, känner jag. Men jag kan ju bara stämma in i att nej, du är inte ensam. Det kan ju vår forskning minst allt bekräfta. Det är många som rapporterar den här typen av utsatthet. Och sen också, ja, det finns hjälp att få. Och det är viktigt att om man orkar söka den. Men om man skulle då rikta sig till liksom vuxna i en ungdomsnärhet. Att återigen då våga se att det här problemet existerar. Att det, tänka i de banorna åtminstone. Och fråga lite om relationen, man behöver inte gå rakt på sak heller i alla lägen, men att våga utforska hur det ligger till och våga se att vissa beteenden och handlingar som ungdomar tar sig till, ja, men till exempel som vi var inne på det här med skolk och kanske ytterligare sätt om man märker att kanske sluta med vissa fritidsaktiviteter eller ändrar klädsel eller på något sätt ändrar ett beteende, att man vågar stanna upp och tänka till eller ja, visa att man finns där i någon form.
Och sluta liksom nonchalera eller raljera kring ungas relationer, alltså ta ungas relationer på allvar. De är lika mycket på allvar som vuxnas relationer, och att ta det på allvar som de berättar. Vi möter mycket unga som berättar att man kanske har försökt signalera till vuxenvärlden om det här men inte har blivit tagna på allvar. Just där man pratar om att så här, det här, det vet man hur det var när man var ung. Det
ja,
kunde vara
exakt.
Liksom lite hit och dit och svart eller vitt eller på liv eller död, hö. Men det kan ju faktiskt vara på liv eller död. Det är väldigt viktigt att ha med sig den i bakgrunden, tänker jag.
Och att kanske bryta den här föreställningen om att det skulle vara lätt för en ung person att lämna. Bara för att man inte har barn eller bor ihop så behöver det inte betyda att det är en enkel sak att ta sig an, som vi har ändå varit inne på. Att det är, ja, inte minst det här med att det, om det är ens första relation. Och så, det finns så mycket som spelar in som kan göra att det är svårt att lämna. Men inte omöjligt.
Var kan man hitta mer information om det ni sysslar med?
Ja, för oss är det ju då ungarelationer.se och där kan man chatta varje kväll mellan klockan 20 och 22. Och som sagt, både om man är utsatt eller om man är kompis eller är den som känner igen att man faktiskt utövar det här våldet eller det här beteendet på något sätt. Och där finns det också lite extra information till vuxna och de som arbetar med unga som också behöver veta det här.
Ja, och är man intresserad av det vi har skrivit, alltså, dels kan man ju kolla på Stockholms universitets hemsida, men annars vill man få någon av publikationerna så får man jättegärna mejla mig, kan jag säga. Att det kanske är klurigt att komma över dem på egen hand, men det vore jättekul om någon hörde av sig.
Ja. Nej, men jättemånga bra saker som vi har lyft här idag, och det är verkligen lärorikt att lyssna på er, och det känns i alla fall som att hoppet finns där ute om att vi kan komma längre, vi kan bli bättre i Sverige med de här frågorna, och superfint att det finns så himla många ställen också man kan vända sig till i form av jourer och ja, som ni har, där man faktiskt kan chatta anonymt, ska jag säga.
Ja, det är viktigt.
Man behöver inte uppge namn eller någonting.
Precis, man är helt anonym om man vill.
Hej då!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.